hälsar vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Studio Valla. Och för tredje veckan idag så är det jag, Dennis Pavlovic och kollega Thomas Nilsson som kör. Vi ska väl börja med att säga här att vår tredje kollega Fredrik Narvelid är tillbaka i tjänst efter sin 2 veckors ledighet. Men han är på fackligt möte idag och det känns väl stort, Tompa, att vara kollega med en facklig kämpe.
Det känns mycket bra.
Annars då, hur är status här? Det är din andra arbetsdag idag då, efter helgen.
Det känns ju som att vi är lediga för jämnan och ändå så är vi så trötta och tycker att vi har så mycket att göra och så slutkörda. Ora, min allergi mot gräs gissar jag att det är, börjar att släppa. Jag har hållit mig från gräs förutom nu när jag var ute och tittade till Degfors träning. Jag stod över matchen här i lördags, såg istället KB och jag såg Erik Karlskoga spela. Du var på plats, såg segern mot AIK. Hur var matchen?
Jag får börja med att säga att man är ju alltid färgad av den senaste matchen på något sätt. Men jag sticker ut hakan och säger att jag har aldrig upplevt sånt här drag som det var på Stora Valla här. Det var ju fullsatt, smäckat för 5880 och speciellt om vi börjar med AIKs bortastöd där. Alltså det var nog det mäktigaste bortastödet som jag har hört här trots läget och vulkanerna bjöd ju också verkligen upp. Så en jättehärlig inramning verkligen som man drogs med i. Sen om vi kollar på själva matchen så det var ju det målades ju upp som ett ångestmöte på förhand, en mental kamp där. Jag måste säga att jag är otroligt imponerad av Degerfors, den mentala styrka som man visade upp här. Att trots 1-14, 3 raka förluster så gjorde man en bra match. Om vi däremot blickar på AIK där, alltså, så kändes det, de hade ju så pass stort bollinnehav ett tag så det såg ju mer ut som en handbollsmatch än som en fotbollsmatch. Men de kom ju faktiskt inte till någonting. Det kändes idélöst. John Guidetti och Omar Faraj känns för lika varandra i spelstil. Det hände kort sammanfattat ingenting framåt för AIK. Det var ju, de gjorde ett mål som borde ha blivit bortdömt, som jag tycker, solklart. Och Degerfors vann i slutändan rättvist.
Tror du på en ny skräll som vi ännu måste se det som om det blir seger mot Hammarby?
Jag har en stark känsla. Jag känner hela min kropp att det kommer bli oavgjort. Och om det blir oavgjort så känns det som ett väldigt positivt resultat också för Degerfors. Vad är din känsla då kring den här matchen mot Hammarby på torsdag?
Jag tror att Degerfors har en realistisk segerchans utifrån senaste matchen, utifrån att Hammarby inte har nått visa upp de kvaliteter som jag trodde att laget hade. Premiären möttes de här lagen i. Hur ser du tillbaka på den matchen? Det blev 3-1 i Hammarby.
3-1 i Hammarby, ja. Och jag tycker att det var väl en sån här klassisk lite storebror mot lillebror. Att lillebror Degerfors i det här fallet gjorde en bra positiv insats. Men en viss kvalitetsskillnad ändå i avgörande lägen som att det blev förlust med 3-1. Så det ska bli väldigt spännande att se om Degerfors kan bjuda upp rejält här i den här matchen. Om jag minns rätt så är väl Hammarby det enda laget som Degerfors hittills inte har tagit poäng mot i Allsvenskan. Det laget som har varit med hela tiden då, så att säga.
Jag har en lite annan bild av premiären ändå. Jag tycker inte att Degerfors räckte till. Det var en kort period efter 1-1-målet som det var bra. Efter att Hammarby hade gjort 2-1 och 3-1 på kort tid i andra halvlek efter en kvart ungefär så var matchen var stendöd.
Se om de kan utmana hårdare den här gången.
Det får vi absolut göra. Derby kvällen därpå också. Strömtorp tar emot KB.
Den ska bli spännande. Ja.
Vad tror du?
Jag tror att det känns som ett klassiskt att det blir ett kryss där.
Kryss där också alltså?
Ja, jag tror
det. Det blir så bra pengar på det här.
Ja, du funderar på att lägga en slant där?
Ja, jag tror ju på dig. Som fotbollsanalytiker där.
Ja,
Strömtorp känns som en positiv överraskning, KB som en negativ överraskning. Vad säger du?
Ja men verkligen, verkligen. Jag trodde ju personligen att KB skulle vara slutat före Strömtorp i tabellen. Nu skiljer det ju, om jag minns rätt, redan 8 poäng mellan lagen här inför derbyt. Ponera nu att Strömtorp vinner mot KB. Ja, då är ju Strömtorp med i toppen nästan och KB känns ju fast förankrat i botten då. Det känns som att KB behöver få tillbaka ordinarie backar. Och mentalt vända den här trenden. För just nu så pekar det mot en akut bottenstrid där faktiskt.
Ja, KB var inte bra i lördags alltså. Torsby vann med 1-0 utan att för den skulle övertyga. Det var massa missade passningar. Såg energilöst ut och nej.
Och se, det blir garanterat en spännande match hur som. I dagens avsnitt så kommer vi ju gästas av Justin Salmon, men innan vi släpper introt där, Tompa, så under gårdagen där så kom det ju en stor Degerfors-nyhet då, att Sean Sabetkar, en av lagkaptenerna, lämnar då trots kontrakt här mitt under säsongen. Hur tog du emot den nyheten?
Det känns väl ändå på något sätt väntat. Han är långt ifrån att få kontinuerlig speltid. Synd för truppen och för gruppen, eftersom han gör intryck av en väldigt positiv och drivande person som, trots att han inte får spela så mycket, verkligen lever sig in i och lever sig med i allting.
Ja, du och jag pratade ju lite här innan, och jag vet att du har ett starkt minne där från Helsingborg. Kan du berätta
det? Ja, Nikola Djurdjic avgjorde i slutsekunderna. Kontring, öppet mål. Helsingborg har tagit upp målvakten på en hörna. Och Sabetkar på bänken, gladast av alla, rusade rakt in på planen och var med i hyllningshögen där. Så det var ett starkt minne och ett starkt ögonblick.
Ja, det säger väl mycket om Sean som person. Just den här kombinationen, Tompa, jag menar, han har varit utanför startelvan, till och med utanför truppen, känns ändå som en av lagets ledare. Så här, har du någon, kan du minnas att du har varit med om den kombinationen förut?
Den är ju anmärkningsvärt ovanlig, att han inte deppar ihop, tjurar ihop och tycker att fotbollslivet är eländigt. Han ser ut och verkar verkligen pumpa in energi i sina lagkompisar och stötta dem som får spela. Så det är bra gjort. Är du sån som spelare?
Nu blir det lite pinsamt här, för att nu blir jag lite ställd där. Så att jag får väl helt enkelt medge en gång, på tal om att vara en stor lagspelare eller inte. En gång så blev jag faktiskt petad i en derbytrupp emot KB, och då får jag medge här, eftersom att vi förväntar oss ibland att spelarna ska svara ärligt, så ska jag svara ärligt att en gång i alla fall, så när jag blev petad i en derbytrupp emot KB, då var jag faktiskt så besviken att jag kunde inte åka och titta på matchen. Och då fick jag åka ut till morsans sommarstuga och deppa istället.
Och få glass som tröst.
Och få glass som tröst.
Jag vet att du berättade om den matchen. Du tyckte att du hade varit jättebra matchen innan.
Precis, det är ju sådana här, om någon gång skulle fråga om positiva och negativa minnen från karriären, så åker väl kanske den upp, att det hade varit jäkligt kul att få spela mot KB i en match där. Men ja, så är det. Men jag tror att lyssnarna är mer nyfikna på Justin Salmon än min fotbollskarriär. Så vi säger väl...
Innan vi säger häng med, så ska jag testa dina fotbollskunskaper i värdelöst vetande.
Ja, men sånt är alltid spännande.
Ja, du, hittills har du klarat proverna alldeles utmärkt. Justin Salmon spelar ju landslagsfotboll för Liberia. Vem är president i Liberia?
Ja, jag blir återigen räddad här, Tompa, av turen. För att jag och Justin Salmon pratade om det här en annan gång, när han gjorde landslagsdebut. Och så då gissar jag att det fortfarande är den gamla storspelaren George Weah som sitter som president.
Du satte där en klockrent också. Nu får du säga de magiska orden.
Häng med. Hälsar vi veckans gäst Justin Salmon. Välkommen till Studio Valla.
Tack så hemskt mycket.
Vi sitter här i klubbhuset här då på Stora Valla. Ni har precis avverkat en träning då. Hur var träningen?
Nej, men en bra träning. Lagom intensitet inför matchen på torsdag. En bra träning.
Jag vill inte strö salt i såren här, men ni spelar ju två mål och du såg lite arg ut efter tvålagsspelet.
Det stämmer. Jag är en ganska dålig förlorare. Vi förlorade med 2-1 i slutet, så att det var lite aggressioner och irritation liksom.
Hur kommer det sig att diga lag förlorade? Var det någon domarskandal av någon av tränarna som dömde?
Vi ska ha en straff där tidigt på Peter, men Sola och Adde verkar... Jag vet inte, vi har ett nytt samarbete med Smart Eyes. Jag tror att de skulle behöva det samarbetet.
Frågan om läge att utnyttja det.
Ja, vi får se då om de hör det här och väljer att gå dit då. Ja. Du, efter träningen här då, så har ni någon form av aktivitetskväll. Kan du berätta lite mer om vad som är på gång?
Nej, men vi har väl på något sätt velat under de här åren här, liksom för varje år har vi att göra ännu mer familjärare. Vi vet redan innan att det är väldigt familjärt här i Degerfors, men att på något sätt inkludera våra familjer, flickvänner, barn, allt vad det kan vara. Alla har ju olika livssituationer och på något sätt får det att klaffa och ha en så mysig miljö som möjligt. Och därav har vi en familjedag idag där vi kör lite käk och man får ta med sig hur många man vill från familjen och därav bara gött häng egentligen.
Har du med dig någon familjemedlem då? Sådär?
Nej, lite missar. Min flickvän åkte tillbaka till Stockholm idag så att jag är här solo. Men jag tror att andra har med sig sina flickvänner och liknande så att det blir jättebra.
Du kommer att få njuta av god mat tror jag, för sportchefen vet du. Han har ju dundrat på med grillad kyckling och nu har han dragit fram hamburgerbröd, korvbröd. Och...
Han är igång, alltså han kör ju omeletter på frukosten ibland också. Så att vi vet att det blir bra mat och gott där, så att det är en konstighet.
Förutom att du spelar i Degerfors IF så finns det även landslagsspel på programmet. Hur dök det här upp med Liberias landslag?
Nej, men min pappa är från Liberia, min mamma är svensk och jag fick frågan 2021, strax efter jag kom hit, att representera Liberia. Och för mig var det, jag ska inte säga att det var ett självklart val, men jag kände att jag ville göra det för min pappas skull och för att se vart han är uppväxt och har bott en lång tid i sitt liv. Så att det är en riktigt cool upplevelse att få åka till Afrika och spela VM-kval, Afghan-kval och mött riktigt bra fotbollsspelare. Så att nu efterhand så kan jag säga att det var ett väldigt bra beslut.
Hur står sig ert landslag mot övriga i Afrika?
Alltså det är så svårt att säga för att vi är absolut inte en av de bättre lagen, men samtidigt så är det fortfarande bra fotbollsspelare att konkurrera med där. Om vi kollar mittfältet i landslaget så är det en konkurrenssituation med spelare som spelar ute i Europa, spelar Europa League, och den miljön är väldigt bra att få som fotbollsspelare, att liksom få jämföra sig med den kalibern på något sätt. Så vi har ju några bra resultat mot de här stornationerna, som Nigeria. Vi mötte nu senast Sydafrika borta och spelade lika. Men det är lite speciellt, fotbollen är speciell. Det är mycket, mycket politik, mycket pengar involverat. Så att det är bara en upplevelse att få uppleva det egentligen.
Liberia som land, vad har du fått för något intryck?
Jag har varit där nu 2 gånger. Vi hade vår första hemmamatch nu i... Nu senast jag var där, mot Sydafrika hemma också. Vi hade dubbelmöte mot dem och var 40 ute på läktarna. Och det var en riktig upplevelse det. Och landet i sig håller vi på att bygga upp sig egentligen. Jag tror att om några år så kan det vara en jättefin... ett land att åka till. Vi har ju i Afrika har vi Gambia som är väldigt känt för sin turism. Och jag tror att nu efter inbördeskriget och det lugnat ner sig, vi har en president som vill göra rätt och göra ett bra liv för folket, så tror jag att det kan bli riktigt, riktigt fint.
Presidenten, ja.
Ja, George
Weah. Har du träffat honom?
Nej, jag pratade telefon med honom. Efter matchen mot Sydafrika borta. Det var avgörande match. Vi mötte Sydafrika borta, spelade 1-1. Och sen så hade vi sista avgörande hemma i Liberia. Vann vi den matchen hade vi varit kvalificerade till afrikanska mästerskapen. Och då ringde han oss efter matchen, innan vi åkte till Liberia då, och sa att han kommer göra allt sin makt för att vi ska liksom, förutsättningarna ska vara toppklass. Och bara gav oss fina ord där han önskade oss lycka och så. Och sen så har jag även träffat hans ena son. Så att det är stort. Det är en väldigt, väldigt stor fotbollsspelare som även vunnit Ballon d'Or, så att det är coolt.
Om vi ska prata om andra grejer då, Justin, som var lite coola. Du blev ju matchhjälte där mot din tidigare klubb AIK. Hur var den känslan?
Ja, det var otroligt, såklart. Och jag vet inte, den känslan går riktigt inte att beskriva. Det är liksom, jag spenderade en lång tid i AIK och att få avgöra den matchen var jättestort.
Ja, hur var det liksom känslomässigt? För att det är ju jättestor glädje för Degerfors, men å andra sidan så orsakade ju din tidigare klubb lite smärta där.
Ja, men jag representerar Degerfors och det är allting som betyder någonting egentligen. Så att, nej, det var jättekul.
Du började ju i Brommapojkarna. När kom du till AIK?
Jag började... Alltså det är en liten rolig historia. Jag började faktiskt i ett lag som heter Örnäs FF i min... Jag är uppvuxen i en förort i Stockholm. Och jag var nere en dag. Jag gillade att leka och spela fotboll. Liksom. Så jag var nere en dag i en kaninbur och bara spela för mig själv. Och sen så såg jag att några tränade. Så att den tränaren, Örnäs FF, gav mig ett papper. Så jag tog hem och var helt överlycklig till mamma och pappa. Och sen så fick jag börja spela där. Och sen så tog det inte lång tid. Jag var på en inomhusturnering med Örnäs FF och mötte BP. Och jag var väldigt duktig som liten, och därefter så gick jag då till BP och spenderade väl i alla fall tre, fyra år i BP innan jag tog klivet till AIK.
Var det självklart att byta till AIK?
Nej, det var inte. Jag hade precis vunnit Gothia Cup med Brommapojkarna och hade varit på en turnering i Ryssland och presterat riktigt, riktigt bra. Och sen så fick jag egentligen chansen att gå till AIK. Det är klart att jag tänkte igenom det, men det landade någonstans i att jag kände att det kanske var bäst för min fotboll.
Var AIK favoritlag redan då?
Nej, det skulle jag inte säga. Jag var inte så... Jag gillade Cristiano Ronaldo och Manchester United på den tiden, så att jag visste inte så mycket om Stockholmsfotbollen och allsvenskan och allt sånt där. Jag var fortfarande väldigt ung, så att det var inte helt självklart, men någonstans så landade i det med tanke på akademien som de har och hur professionellt det någonstans ändå är.
Det är flera, eller åtminstone en spelare som har nått riktigt, riktigt långt i ert AIK-lag väl?
Ja, vi har väldigt många.
Kanske fler.
Ja, alltså, den 99-kullen vi hade i AIK var otrolig. Nu i efterhand, så när man, nu med facit i hand kanske, så är den ju en av de bättre i AIKs historia, skulle jag säga. Vi har Alexander Isak, vi har Leopold Wahlstedt som har storklubbar efter sig ute i Europa. Vi har Oskar Krusnell i Norge, vi har Isak Hien i Serie A. Vi har Nebby Perry, MLS. Vi kan fortsätta. Den listan, ja, den listan är lång.
Det är lite bättre än en Immetorps P91-kula, Erik Skoga, det kan jag säga. Det är en viss skillnad. Men vad har du för några stories då om en ung Alexander Isak som ändå är, ja, men är ju typ en världsstjärna? Liksom?
Alltså jag vill säga att när vi var yngre så stack han inte ut på det sättet. Jag spenderade ju tid med honom från att jag var 11 till att jag var 16, tror jag. Och det starkaste minnet jag har av honom, det jag kände okej, den här killen är bra på riktigt, liksom, det var, vi spelade SM med AIK och jag kommer inte ihåg vilka vi mötte, men han får en lång boll och tar ner den, liksom, den kommer bakom honom, så han tar ner den med klacken över sig själv och över motståndaren och dunkar in den i mål. Och det var ett sånt mål som jag bara såhär, nej, det här ska inte vara möjligt för en 14-15-åring liksom. Och sen så därefter tog det väl raketfart egentligen.
Hur gick det för er då i SM?
Vi har bra resultat. Vi har vunnit ett SM i Lomma. Sen vann vi också i Karlstad, tror jag att det var ett SM också. Så att vi har några junior SM-guld på bältet ändå, och det är ju kul att uppleva det. Och sen så har vi varit lite överallt, vi har mött stora lag, vi har mött Ajax i Lennart Johansson och mött De Ligt och dem när vi var yngre, vi har mött Barcelona, Dortmund, alltså det är en lång lista med storklubbar, och har spelat mot alla möjliga världsstjärnor idag. Justin Kluivert mötte jag när vi mötte Ajax. Jag var högerback då och han var vänsterytter, så det var Justin mot Justin i den matchen.
Hur stod sig den här Justin?
Jag var, alltså, när vi var yngre, så framförallt i året då, 2013-14 tror jag, så var jag riktigt bra. Vi hade Sankt Eriks cupfinal mot Brommapojkarna där jag vann matchens bästa spelare. På andra sidan var det BP och Hampus Findell som vann den, som är nu i Djurgården. Så att jag har gått igenom mina ungdomsår väldigt, väldigt häftiga med tanke på de spelarna jag har mött, och på något sätt så binder det allting samman när jag spelar allsvenskan idag och möter alla de, många av de personerna idag.
Och Justin Kluivert hade ändå en ganska jobbig match då?
Ja, det skulle jag säga. Absolut.
Du, igår där så kom det ju en ganska så stor nyhet att Sean då ska lämna Degerfors.
Mm.
Hur känns det här för dig? Jag har ju förstått det som att ni är nära vänner.
Ja, väldigt, väldigt nära vänner. Om inte den bästa jag har fått i fotbollssammanhang nu på senare tid. Så att det är klart att det är otroligt tråkigt, och jag önskar han all lycka i hans kommande äventyr, och vi kommer sakna honom otroligt mycket. Framförallt i omklädningsrummet och även på träningsplanen och på matcherna. Liksom. Det är en så fin kille som har gett sitt allt i den här föreningen.
Han har ju blivit extremt, extremt hyllad för den han är utanför planen. På planen också, men utanför planen. Så kan du beskriva Sean? Hur är han som person, skulle du säga?
Det är en människa som alltid kommer med ett leende på läpparna. Han sprider otroligt mycket energi. Sen så har jag och han haft väldigt många liksom, bråk och fighter där vi på något sätt triggar varandra. Men det är alltid kärlek, och den killen kommer liksom... det är nog den tydligaste kaptensmaterialet jag någonsin har sett, med tanke på den personen han är. Det är så tydligt att han liksom... ska vara kapten. Han tar ansvar för saker på plan, saker utanför plan, i omklädningsrummet. Så att, otroligt, otroligt fin människa.
Och det här har ju han alltså gjort då, fast han har varit utanför startelvan i en ganska lång tid. Vad säger du om den kombinationen så?
Det är stort. Det är svårt att sätta sig in i sådana situationer och på något sätt se hur man kan hålla humöret uppe hela tiden. För någonstans så vill ju alla spela. Någonstans vill alla vara i den där startelvan. Och att på något sätt kunna acceptera det, men samtidigt jobba otroligt hårt och visa på träning att han är en otroligt fin fotbollsspelare, för det är han. Det är någonting som... Det krävs pannben och en mentalitet.
Verkligen. Vad kommer du sakna mest då med honom?
Det är väl alla... kvällar när vi kan kolla Champions League eller när vi kan kolla Allsvenskan tillsammans, käka middag, käka lunch, allt det här vardagliga kanske, som inte händer på Stora Valla eller i omklädningsrummet, så kommer jag sakna mest. Liksom, vi spenderade ju tid med varandra i Västerås också, och sen så bara byggdes det vidare liksom här i Degerfors, och vi har spenderat mycket tid tillsammans, och min flickvän är nära hans flickvän, och jag kommer nära hans flickvän också, väldigt, väldigt, väldigt nära under de här åren. Så att jag kommer sakna hela den konstellationen egentligen.
Jag såg en fin bild efter AIK-matchen där, att han var ute på planen, som sagt inte matchklädd utanför truppen, och ni firade tillsammans.
Mm. Men vi har ju alltid sagt det, att när jag gör mål så ska jag komma till honom på bänken eller vart han än nu befinner sig, och det var väl en känsla av lättnad, och han vet ju om mitt förflutna med AIK, han har själv spelat i AIK, så han var väl otroligt glad för min skull, och jag var också jätteglad, så att, det var fint.
Du gav Justin en femstjärnig leverans där i intervjun direkt efter matchen. Det var ett så kul svar, så jag ursäktar, jag ställer frågan igen. Men hur högt rankar du det här målet som du gjorde mot AIK?
Ja, men det är ju det att, som jag sa till dig och till några andra tidigare där efter matchen, att det liksom, förra året så spelade jag mot Norrköping och nickade och gjorde mål och hamnade på sjukhuset och kommer inte ihåg någonting. Så att det här är ju det finaste, det här är ju största ögonblicket som jag minns egentligen. För att jag, som jag sa till dig där, att jag på något sätt så ligger det någon, det finns någon charm i det att jag gör 1-1 i 90:e minuten mot Norrköping och liksom nästan faller ihop och svartnar helt och hållet liksom.
Ja, du använder ju uttrycket dead fish.
Ja, exakt. Dead fish, ja. Vi har ju sagt det också efteråt, att nästa gång jag är mål så ska jag göra den målgesten. Och jag skulle egentligen gjort det mot AIK, men som jag har sagt till många andra så var det för mycket känslor och mycket adrenalin. Men jag hade hoppat ner där och kört en dead fish.
5+, som sagt.
Mm.
Nu är det ett annat. Stockholmslag ställs mot Hammarby. Vad har du för känslor för Hammarby eller åsikter om Hammarby?
Jag har inga några större åsikter om den föreningen. Kul match. Har nära vänner där också, i Abdo Said, Abdo Boda ska jag kalla honom nu, och Anton Krali. Så att det blir en rolig fight, men det är väl, om vi ska ranka Stockholmslagen, så är det väl kanske Djurgården jag har mest svårigheter för liksom.
Du har gått en ganska lång väg från AIK och till Allsvenskan. City, Karlslund, Västerås SK. Mm. Trodde du då är innerst inne att du någonsin skulle få chansen i Allsvenskan?
Alltså, det var ju tufft som 16-åring att liksom få lämna AIK. För att jag hade någonstans, som alla spelare i akademin, när det har gått så bra, hade man på något sätt sett den här fina storyn om att man går upp till A-laget och får representera dem. Nu blev det inte så. Och jag var väl, alltså jag var accepterande. Jag accepterade det, och jag kände väl någonstans, det fanns aldrig i mitt huvud att jag skulle ge upp. För jag hade så pass stora visioner och stora ambitioner för att lyckas. Och sen så har jag fått gå, som du säger, den långa vägen, har varit i division 2 och gnuggat sen division 1. Och det var väl 2019 det kanske tog fart på riktigt, där i division 1 jag levererade ganska bra i division 1, och sen Västeråsen snabbt hit. Och jag är såklart otroligt tacksam för den chansen Degerfors har gett mig. Patrik Werner, tränarstaben, allihopa liksom, att De tog hit mig, och nu har jag ändå etablerat mig på den här nivån, och känner väl en trygghet i att jag liksom kan leverera på den högsta nivån i Sverige också.
Vi har fått en hel del läsarfrågor, så min kollega här ska börja läsa upp dem för dig.
Jajamän. Sen så det på tal om Patrik Werner, så kan vi säga att vi hade fått höra att det här skulle vara en lugn plats, men jag vet inte om ni lyssnare hör Patrik Werner i en fönster, men vi hör honom.
Han är alltid igång.
Alltså, ja, han ekar i mina öron.
Ja, det finns ingen stopp. Alltså. Han kör.
Ja. Utifrån där du hör då, Justin, hur går det med maten, tror du, där ute, grillandet?
Jag får ju dubbelkolla den där kycklingen en gång kanske. Jag får ju se allt nu när det inte är rå. Men,
minst en gång.
Men annars så blir det bra. Hamburgare, lite korv och vad som nu finns på det där bordet. Så det är bara att ta för sig.
Visst. Innan vi går på lyssnarfrågorna förresten. Om du jämför liksom truppen, hur ni mår mentalt nu jämfört med innan AIK. Hur känns liksom skillnaden?
Ja, men vi hade ju en otroligt, otroligt bra träningsvecka egentligen efter, visst var det Häcken senast innan AIK? Och efter det så hade vi ett möte någon dag efter den plumpen, och jag fick känslan att vi fick ihop den gruppen som vi någonstans alltid har haft, att vi liksom gör det tillsammans och vi går åt ett håll liksom, och det började bara tidigt under den veckan att vi kände liksom att den här veckan har varit riktigt bra på träningar. Och sen så vet vi om att Stora Valla är våran borg, och där vi vet att folk tycker det är jobbigt att komma hit. Så att nu skulle jag säga att vi mår väldigt bra. Med tanke på den vinsten mot AIK också, så har det såklart gett självförtroende för laget och även individuellt för spelarna. Så att vi känns vassa.
Ni slog ju Djurgården, slog AIK. Hur ser du på chansen att även slå Hammarby då, och ta en Stockholms trippel, höll jag på att säga, men det glömde jag BP.
Ja, nej, vi måste göra allt i vår makt för att slå dem också. Och vi vet att var det perfekt timing att möta AIK nu, så är det också perfekt timing att möta Hammarby. De har också haft det lite tufft, och vi får utnyttja det. Vi vet vad vi kan göra, och vi har bevisat det i de matcherna mot Stockholmslagen innan. Så att, det ska nog bli bra.
Vi går på lite lyssnarfrågor då, och tack igen för ett stort antal lyssnarfrågor här. Så vi börjar, Justin, då med en klassiker här. Vem i laget då? Då är det alltså, vem i laget skulle du absolut inte ta med till en öde ö?
Då säger jag nog Dejan Vukojević.
Någon särskild förklaring där?
Nej, men den där killen, alltså, han är rolig. Han är på gymmet och spänner sig varje dag och kör liksom. Så att, jag vet inte, det känns lite för egoistiskt, ska jag säga. För att liksom kunna överleva med på en öde.
Om vi vänder på frågan då, vem hade du helst tagit med?
Rasmus Örqvist tror jag. Han, det känns som att han kör. Alltså, han skulle kunna fixa mat och ha stark pannben och kommer nog kunna hjälpa till med mycket.
Han kollar ju faktiskt på Robinson, vet jag.
Ja, det gör jag med. Så att, det har vi lärt oss lite knep och det skulle nog bli bra.
Patrik Werners röst ekar ju här igen då, så jag kom på ytterligare en följdfråga. Hur tror du han skulle klara sig på en öde ö?
Alltså har han sin... Jag vet inte. Alltså, det är nog inte den jag skulle ta med mig från tränarstaben i alla fall. Eller den liksom styrelsen och den staben liksom, absolut inte.
Och vi hörde ju här förut Tompa var också att han kunde ju inte tända grillen på det klassiska Robinson-sättet, utan han ringde ju Hagström och slår en tändare, va?
Så var det.
Då har vi en annan fråga. Hur frustrerande är det mentalt att oftast få börja på bänken och komma in senare?
Nej, men det har ju varit lite in och ut för mig i år, liksom att jag har startat en del matcher och sen var på bänken en del matcher, och det är såklart att man får ingen riktig kontinuitet i det hela. Så det har ju varit tufft liksom. Alltså mentalt så vet jag vad jag är kapabel till och vad jag kan göra, och det tycker jag ändå att jag på något sätt visade förra året när jag spelade en större del av matcherna på sommaren och spelade vecka in vecka ut. Men det är klart att jag strävar efter att spela varje match, men någonstans i det läge som vi befinner oss har vi inte råd med att vi liksom vänder oss emot varandra eller vänder oss emot tränarna eller tänker på sig själv i den situationen, utan det blir mer att man får gå in och göra jobbet och sen jobba hårt, och till slut kommer de se mig där i elvan, och då kommer det vara, då kommer det på något sätt vara självklart att jag ska vara där, så att det är bara att hålla huvudet högt och man gnuggar liksom.
Svår fråga kanske, men skulle du bli besviken och gå liksom från matchhjälte till att inte vara med i startelvan i nästa match?
Det är klart att jag hade varit besviken, men samtidigt så skulle jag inte på något sätt låta det påverka laget eller påverka min prestation i att jag skulle gå ner mig eller vara arg och känna någon slags frustration kring det. Men det är klart att det hade varit jobbigt, men om det händer och så kommer jag ju försöka påverka det jag kan påverka och på något sätt bara komma in med energi och på något sätt få visa att jag ska spela matchen efter.
Nästa lyssnarfråga då. Om du får vara en person för en dag, vem är du då?
Då skulle jag säga Drake, artisten. Jag vet, hela min familj håller på med musik, så att jag skulle vilja uppleva att vara en sån här känd artist och få göra lite gig och såna grejer liksom.
Är du musikalisk?
Jag gillar musik och jag tycker att det är en konst, och jag lyssnar på väldigt mycket musik. Men jag har ingen bra stämma liksom.
Vad lyssnar du på?
Mycket rap, mycket afrobeat, afrikansk musik. Sånt som jag är uppväxt med liksom.
Och då är Drake favoritartisten då, eller?
Ja, det skulle jag säga.
Nu ska vi byta tema till fiske här tydligen.
Mm.
Hur känner du inför det?
Jag är oerfaren, men har varit ute på några rundor i mina yngre dagar skulle jag ändå säga.
Ja, vi får se då. Frågan är, största fisken du har fångat?
Ja, det är nog en abborre skulle jag säga. Men det vanligaste är nog en mört, tror jag.
Så det har varit mer musik än fiske?
Ja, alltså jag var ute med min faster när vi var yngre. Vi tyckte om att åka ut och fiska lite. Och bara, men det var mer för stämningen, jag, syrran och min faster. Men det blev inte någon gädda liksom. Det blev ju mer mört och abborre liksom.
Ja, men de är ofta på hugget också och nappar bra.
Ja, som fan.
Vem tror du har fångat den största fisken då av spelarna i laget? Är nästa fråga ifrån samma person?
Jag vet ju att Elias och GG var ute igår och fångade en ganska stor gädda. Så att det får bli någon av dem. De har bevisat att de verkar ha någonting för det där.
Fick du se bildbevis också?
Eller? Ja, jag fick se. De var stolta. Så att de filmade och Elias såg lite rädd ut. Han höll i den dock. Men det såg inte helt rätt ut. Men ja, de fick upp en sån i alla fall.
Ja, då är de ännu mer mentalt stärkta här då, inför matchen mot Hammarby.
Ja, det finns ju någon charm i det. Att man, det är en harmoni liksom, att åka ut och köra lite. Liksom.
Du, vi inte avsluta här då med att dra vinnarna som har vunnit ståplatsbiljetter. Så vi gör väl som senast då att Justin får helt enkelt dra två namn här. Och första namnet då vinner två ståplatsbiljetter till Hammarby då.
Ja, och den lyckliga vinnaren är Joakim Grenvall.
Joakim Grenvall, säger vi grattis till Joakim Grenvall då, som vunnit två ståplatsbiljetter till Hammarby. Och sen så har vi ytterligare en vinnare här då, Justin, så du kan dra en lapp till. Och den personen vinner då två ståplatsbiljetter till Varberg.
Och där har vi Per Narvelid.
Per Narvelid, ja, då har vi alltså Studio Valla, den ordinarie Studio Valla programledarens farbror. Så det är ju bra att då ser vi att Fredriks farbror läser tidningen i alla fall. Så det var ju glädjande.
Toppen.
Då, Justin, vi säger stort tack för att du kom.
Ja, tack själv. Det var jättekul.
Det var jättekul att vara här. Tack så mycket.
Tack så mycket.
Säger vi tack till er som har lyssnat då, så hörs vi igen med ett avsnitt nästa vecka då vi snackar upp nästa match helt enkelt där. Tack så mycket. Häng med.
Ni har lyssnat på poddversionen av Studio Valla, ett program av KT-Kuriren. Ansvarig utgivare är Katarina Lindström.